Vad hade vi tyckt om Expressens kör utom löpsedel idag?
Och så är det dags att prata om den tidiga julklappen till politiska journalister.
Jag kallar det Threads.
Det här, det är politiken med Maggie Strömberg och Henrik Torehammar.
Och Erik Nilsson är med oss. Och Margareta, du är ganska förtjust i min jultröja.
Den är så fin. Vi kanske kan återkomma till den längre ner i podden. Men jag, eller längre fram kanske det heter. Ja. Jag tänkte prata om något helt annat som också har med jul att göra. Invandring. Mm.
Såklart.
Eller alltså flykt.
Ja, du menar, du är tillbaka i att de sitter på en ås när hon är gravid och hon ska skattskrivas. Är det den berättelsen?
Jag vet inte om det är att vara flykting.
Intern flykting.
Eller bara ordning och reda och befolknings...
Just det. Ordning och reda i befolkningsstatistiken.
Ja.
Jag träffade ju Maria Malmer Stenegård i riksdagen för några veckor sedan när hon skulle göra interpellationsdebatt och jag skulle köpa en kaffe i kaféet.
Mm. Vår migrationsminister.
Ja, precis. Eller regering, alltså Sveriges. Ja. Eller alltså, inte den här poddens migrationsminister.
Vi tar inte ställning på det sättet.
Nej. Men, och då snackade vi lite och så berättade hon att vandelsutredningen var på gång. Så det här är ju ett tag sedan då, för den kom ju där i slutet av november. Och då sa jag till henne att jag tyckte att det var så intressant att se hur moderater liksom tycks ha omfamnat den här frågan under hösten som gått. För jag minns hur det var när Tidöavtalet presenterades. Då pratade jag med ganska många moderater som tyckte att den där punkten var väldigt obekväm. Det var också, när man pratade med folkpartister så sa de att det var den liksom absolut svåraste frågan att säga ja till på deras gruppmöten, det och tiggeriförbudet.
Och spinnet var väl lite att det skulle begravas liksom, när väl du vet en Gunnar Strömmer och någon som var utbildad, bara så skulle de trolla bort det här, för det skulle inte bli någonting med begreppet.
Nej men exakt.
Ja, och var det inte någonting med jämställdhetsministern också, att hon sa att det här kommer inte bli verklighet för prostituerade?
Ja, det gjorde hon kanske. Ja, just det, ja. För prostituerade. Och det har det ju faktiskt inte blivit heller. Just prostituerade fanns ju med i Tidöavtalet, men finns inte med i utredningen nu. Alltså det har plockats bort som en kategori som ska omfattas av det.
Men Brandbergs makt.
Men det de sa då för ett år sedan eller ett år plus, det var ju att man har ju haft den här lagstiftningen tidigare i Sverige. Den plockades bort 2005 för att den aldrig tillämpades. Och liksom, det här är något vi har gett till Sverigedemokraterna. Det var jätteviktigt för dem. De vägrade släppa den här punkten, men det kommer nog inte bli så mycket. Och sen så har liksom hösten gått och det har ju varit en liksom politiskt väldigt känslosam höst i relation till då Hamas attack i Israel och sen kriget mot Hamas i Gaza. Och i samband med det och de demonstrationer som har varit, det här, ni vet, tåget som körde, bilkaravanen som firade i Malmö, så har ju flera moderater varit ute och sagt att liksom toppen att vi har den här vandelslagen på gång, för de här ska ut ur landet. Känner ni igen?
Väldigt mycket. Det känns som någonting hände med högern, i alla fall Tidöpartierna, i just den här frågan, i attacken mot Israel och sympatier inifrån liksom Sverige mot dem.
Mm. Och de sa väl också att det här kommer att vara ett exempel på bristande vandel, eller är ett exempel på bristande vandel som kan leda till utvisning.
Mm, Maria Malmer Stenegård har sagt specifikt de här karavanerna, att så här, firar man, alltså det är ju brottsligt i Sverige att på olika sätt stödja terrororganisationer, men nu säger hon att om man då hyllar en terrororganisation som de här har gjort, tycker hon, då skulle det kunna vara grund för utvisning. Och kritiken mot det här är ju då att varför ska man bli utvisad för saker som inte ens är brottsligt i Sverige, som bara är att man inte lever på det sättet som Maria Malmer Stenegård eller Jimmy Åkesson tycker är bra. Att det finns en godtycklighet i det och ett sätt att se på då människor som är mer auktoritärt än vad vi är vana vid i Sverige.
Det blir rätt så säkert och det blir, ja, då ska de vara den goda vandens avdömare helt enkelt.
Och, men då säger Maria Wahlmen Stenegård att det här är nödvändigt för Sveriges säkerhet. Mm. Detta har jag skrivit en artikel om som kommer gå i veckan. Eller håller fortfarande på med lite grann.
Alltså, men, jag har sett dig kämpa, det har varit jättehärligt.
Mm,
du har inte känt.
Nej, men det är svåra ämnen och det är ju mycket, mycket känslor och det är väldigt polariserat. Alltså när man pratar med folk som är på olika sidor så ser de liksom verkligheten på så himla olika sätt.
Mm. Om vad vandal är? Eller?
Ja, eller bara om så här, vad Sverige är. Mm. Vad finns det för problem i Sverige? Alltså i grunden kan man säga att de som inte vill ha den här lagen säger att den kommer leda till splittring och ökad rasism. Jag pratade med en person som berättar att han har fått liksom att folk säger till honom så här, du ska ut ur landet trots att han är medborgare och inte ens omfattas av det här. Mm. Alltså att själva idén om att liksom man ska ta till utvisning när man inte gillar något som någon med utländsk bakgrund.
Man är liksom lite rädd för det här, vad var det klassiska Ekeroth-citatet, att om du tittar snett när man går över gatan eller någonting så här, då ska du ut, det ska vara på den nivån.
Medan då de som förespråkar det här säger att ja, men om vi inte ser till att de som inte sköter sig får lämna landet, det leder i sig till mer splittring och rasism. Så det är liksom två helt olika perspektiv som inte kan mötas. Och när jag började med det här, Då gick jag runt och tänkte på den här gamla, för journalister i vår generation, Henrik, väldigt klassiska kör ut dem löpsedeln på Expressen. Som Erik Nilsson inte hade hört talas om.
För att jag inte är 500 år gammal.
Nej, men jag gjorde också...
Du var ju inte född när den skedde, 93.
Nej, just det, du är född 94.
Ja. Året efter.
Mm. Ja, men jag var inte jättegammal, men det här är ändå någonting som man har pratat om. Men jag gick runt här på redaktionen och frågade folk som såg unga ut om de visste vad det här var. Och det visste de inte. Men jag tror att för många andra i Sverige var det här otroligt, en väldigt klassisk löpsedel som sa väldigt mycket om stämningen 1993. Och då gick jag in i arkiven för att läsa på vad det egentligen var som hände.
Ska jag försöka ge en bild av vad jag minns, eller min känslomässiga tanke utav det hela?
Ja.
Nej, men det är ett spänt läge, vi har 90-talskris i Sverige, vi har för första gången fått in liksom Ny Demokrati i riksdagen, flyktinganläggningar står i brand, det är spänt tonalitet, och då kommer Expressen med så här, folkets dom om invandrarna, kör ut dem.
Men det är ju Balkankrig och Sverige tar emot jättemånga flyktingar på väldigt kort tid och har väldigt svårt med mottagandet. Det påminner lite om 2015, alltså folk fick bo i stora tält på liksom skånska åkrar. Och Expressen gör den här löpsedeln utifrån en opinionsmätning som är gjord av SIFO-legendaren Alf Sjöström, pappa till Torbjörn Sjöström, grundare av Novus. Och han mäter då på... De frågar då liksom svenskarna vad de tycker om invandring och får fram en jättenegativ bild som de tycker är, som Expressen då menar är, den är inte känd. Man har inte fått säga det här, det finns en åsiktskorridor. Vi slår upp det på löpet. De gjorde också en kampanj, en annonskampanj över Stockholm tror jag, eller möjligen över hela Sverige. Med typ något, när svenska flaggan var gjord som ett hakkors. Så det var liksom...
Stark.
Alltså Expressen gjorde detta?
Mm.
Men vad...
Till sin serie som heter Svart på vitt, som handlar om så här, nu ska jag säga sanningen om vad svenskarna känner.
Vad var frågan i SIFO?
Ja, men frågan, och det är här liksom Expressen fick sin första stora kritik, för att frågan var om man vill att myndigheterna aktivt ska försöka få de flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige att återvända till sina ursprungsländer. Och det ville 63%. Men då menar statsvetare och metodfolk att det kan man inte översätta till begreppet kör ut dem. För att vilja få någon att aktivt återvända, det är ändå frivilligt. Medan kör ut dem är liksom tvångsmetoden. Mm. Vi har ju idag också ett liksom system för frivilligt återvändande som uppmuntras att man kan få ekonomiskt stöd och så. Det används inte så mycket Tidöregeringen ska ju ge mer pengar till det och bygga ut det. Men så de fick ju kritik för liksom tolkningen av den här frågan. Men det är väldigt spännande när man läser de här artiklarna, för det var, alltså det var så upphetsat. Han som var chefredaktör, Erik Månsson, han hade bara varit chefredaktör ganska kort tid. Han hade efterträtt legendaren Bo Strömstedt. Så han hade säkert kom sagt in med lite komplex.
Mm. Han skulle visa framfötterna här, ja. Att det, nu går det att sälja. Och det här är fortfarande, har Expressen den största tidningen då? Jag tror att det är liksom i någonstans i skiftet här på 90-talet, så Expressen alltid den stora giganttidningen, lilla Aftonbladet som liksom alltid halkar efter.
Mm. Men det här blir ju då liksom en jättedebatt när löpsedeln kommer. Och i en artikel, jag tror att det är Dagens Nyheter, bara någon dag efter, så uttalar sig finansminister Ann Wibble. Och det är här jag tycker att det börjar bli intressant, när man lyssnar på vad politikerna säger då jämfört med hur regeringen pratar idag om utvisningar. Ann Wibble säger: jag är oerhört besviken på Expressen som med sina artiklar och affischer stärker motsättningarna och främlingsfientligheten i samhället. Man är inte dummare på redaktionen än att man vet vilka effekter sådana skriverier får. Jag tycker det är äckligt. Sa finansministern. Och Birgit Friggebo, också minister, är också intervjuad. Hon säger
också folkpartist.
Också folkpartist. Hon säger: jag har träffat invandrare under de senaste dagarna som har frågat mig om de kommer kastas ut. En sån här kampanj skapar bara upphetsning.
Förlåt, hur långt i tid är vi från We Shall Overcome? Och förstår du ens vad jag pratar om?
Där är jag med.
Okej.
Okay. Tack vare Filip och Fredrik typ som spred det där klippet när Erik var med. Det är ett år efter. Nu var 92. Maria Leisner, också folkpartist, säger att de som inte gillar invandring känner sig stärkta, medan många människor av utländskt ursprung känner sig rädda. Alltså politikerna går ut och varnar för att om vi pratar om att människor inte gillar invandring och vill att invandrarna ska ut.
Mm. Vi får aldrig öppna de här portarna.
Då skapar vi någonting. Vi har liksom, de har en idé om att i samhället, eller språket och sättet vi pratar om och samhällsdebatten också påverkar väljare. Mm. Inte bara att väljarna har en åsikt inneboende.
Men det är ju det som Miljöpartiet typ säger idag. Märta Stenevi har väl någon talepunkt som är att typ det största problemet för integrationen är integrationsdebatten.
Mm.
Och poängen är då att det är politikerna och medierna som skapar de här splittringarna genom den här retoriken. Det är lite...
Sossarna är ju också inne på så här, det här är det polariserande, man ska samla och istället så liksom pekar man ut skillnader. Nej, inte bra.
Men också att vi inte ska ha Somali Towns. Så att det är lite olika
perspektiv.
Olika då. Saker som sägs.
Men, ja, och det här ska man ju komma ihåg, det här var ju Bildtregeringen, men det är ju folkpartister som är ute i den här frågan. Det är ju inte moderater. Och det är liksom lite, alltså det är också svårt, anledningen till att jag till slut inte tog med den här jämförelsen med 90-talet i texten är att det är lite krångligt, det är liksom svårt att jämföra rakt av. Men det var ändå så kul att läsa, och det roliga som hände sen, tycker jag, är att Erik Månsson fick ju då sparken. Det är ändå relativt ovanligt att chefredaktör får sparken för en publicering i Sverige.
Mm.
Och vet ni vem som efterträdde honom?
Nej.
Berätta.
Olle Westberg.
Just det!
Och som var statssekreterare åt Ann Wibble. Så Ann Wibble går alltså ut och kritiserar Expressen för publiceringen, för serien. Chefredaktören får sparken och sen tar Wibbles statssekreterare över jobbet.
Och just det, för det här är ju också känslan att folkpartismen ska äga liksom liberala tidningar som Expressen och Dagens Nyheter. Sen tror jag också att det gick jättedåligt med Olle Westberg.
Han var inte kvar länge.
Han var inte kvar länge.
Och han hade ju också jobbat där innan som ledarskribent och så. Så det var ju inte som att de bara låt oss gå in på regeringskansliet och plocka någon som... Ja. Vill styra vår tidning. Alltså, det var inte så. Jag tror på ett sätt och vis att det kanske var konstigare att han var statssekreterare åt finansministern än att han var chefredaktör för Expressen.
Men ändå, det är som att PM Nilsson hade blivit chefredaktör för Dagens Industri.
Ja. Det låter typ inte helt otroligt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här är ju så intressant för invandringen från liksom Jugoslavienkriget, de länderna på 90-talet. Så det här är ju verkligen mina formativa år som tonåring, jag ska säga. Så att minns, även liksom i Värmland, det fanns liksom många iranier, de hade flytt under 80-talet, kommit, men det var ju någonting, nu blev det liksom en förändrad sammansättning, det kom många människor, vi hade flyktingförläggning i Kristinehamn, och som sagt, det var ju fler liksom, alltså Nydemokratis och Nydemokratis politiska ton var ju, de hade något med så här, lejonen äter upp dem i Afrika. Alltså jag kommer ihåg att det var väldigt grova saker som sades, även om det var...
Ja, men när SD kom in i riksdagen var ju många så här, det kommer bli lika knäppt som med Nydemokrati. Men det blev det ju aldrig, för SD hade ju professionaliserats delvis i kommuner. Alltså det som de mest så här, extrema lokala SD-människorna säger i David Bas artiklar, det var ju riksdagsgruppen i Nydemokrati.
Precis, de kom ju väldigt snabbt, gick liksom från noll till ingenting, och det var en samhällsanda, och vi pratade om Ultima Thule då också, fick man lyssna på det eller inte, eller var det rasism, eller var det liksom, var det bättre än riktigt hård.
Det här är ju också år som har format många ledande sverigedemokrater.
Absolut. Men jag tror också såhär, Sverige i stort, att det kändes som att det hände mycket hemska saker under 90-talet, och att absolut eliten bestämde sig att vi ska aldrig gå hit igen i reaktionerna och liksom attityden mot invandring. Medan när jag var nere och gjorde reportage i Danmark och försökte såhär, prata med folk att såhär, men vad hände? För vi tittade ju under hela liksom, 00- och framförallt 10-talet, så var i Danmark det avskräckande exemplet. Att det var nästan det viktigaste var att vi inte blir Danmark. Vi ska inte prata om islam och muslimer som man gör i den danska politiken. Och då försökte jag förstå, för att det fanns ju så här bilden att Sverige och Danmark var ändå ganska lika varandra. Och vi var ju det fram till så här egentligen 90-talet, när man fick invandringen även i Danmark från Balkankrigen. Och då var reaktionen i Danmark att den här toppen kan vi aldrig klara av igen. Att redan då sker liksom förändringen i det danska politiska systemet. Att innan var det liksom ändå mer så här, vi ska hjälpa till och ta itu med saker. Och sen så blev det en stark väljarbacklash mot den attityden. Och till slut så ändrades liksom hela det politiska tonläget där. Och att Sverige inte alls landade där, utan man pekade ju även 2015 tillbaka till så här, men kommer du ihåg att vi klarade faktiskt av de här topparna från kriget i Jugoslavien, och nu gick det ju jättebra, så vi kommer göra det här igen.
När man kollar på, som institutet mäter ju opinionen vad gäller att ta emot fler eller färre flyktingar, och då är det starkaste flyktingmotståndet 93. Det har liksom aldrig nått upp till det igen. Även om det ligger ganska högt nu.
Vad var det för siffror?
Jo, men jag har plockat fram en pdf här på internet.
Hur ser det ut?
Andelen som anser att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar var 65% då. Mm. Och om man jämför med alltså 2015 var det ju väldigt lågt, alltså då var det 40% när det fortfarande var hela Sverige skramlar, refugees welcome stämning, och sen gick det upp kraftigt, men det har liksom aldrig tagit sig över 60% igen, och nu planar det ut och nu planar ut lite neråt,
och nu tar vi
nu vänder det.
Alltså det är ju väldigt tydligt att det där följer någon slags verklighet och debatt.
Ja, det jag tänkte fråga så här, menar du att det följer verkligheten eller den politiska diskursen kring det hela?
Nej, men det där men, kan man ju tycka olika om.
Jag pratade med Annika Hirvonen om det från Miljöpartiet, och hon trodde ju, eller hon säger framför sig att nu kommer vinden att vända när det gäller invandringsfrågan. För nu har vi svenska folket varit mot invandring ett tag. Och nu har vi de här hårda reglerna som gör att enligt henne att hela äldreomsorgsavdelningar kommer utvisas och vi kommer se våra vänner lämna landet. Och att det kommer skapa problem i Sverige och både problem och negativa känslor och att det därför kommer att bli en annan stämning kring invandring i Sverige.
Och det är ju intressant för vid den här tiden och åren efter det, då såg man ju också väldigt mycket av de här kampanjerna. Ska inte den här blinda personen få stanna? Den här gamla dementa som ska utvisas. Alltså det fanns ju flera sådana. Och det var påskuppropet och som Svenska kyrkan organiserade.
Alltså det känns också mitt...
Men nu är vi på 00-tal.
Ja, 90- och 00-tal var en mängd... det skulle kännas som att det var mycket så här Expressen som på något sätt skulle zona för sin kyrutom synd genom att verkligen uppmärksamma det här stackars caset. Nu måste vi samla oss för detta. Och det var alltid Svenska kyrkan, det var alltid Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet. Det var liksom småttingarna tillsammans med liksom så här goda aktörer som markerade. Och sen så kom sossarna och Moderaterna och bara nej.
Men apropå det här som Annika Hirvonen i Miljöpartiet säger, hon är väl deras migrationspolitiska talesperson, ja.
Det stämmer.
Så lyssnade jag på en annan migrationspolitiskt intresserad person, Jimmy Åkesson, i podden God ton häromveckan. Det är ju en podd som görs av Hanif Bali och Per Lindgren.
Mm. Sverigedemokraternas partiledare. Skoja, alla vet jag.
De är ju jobbat i Moderaterna på olika sätt. Alltså Hanif Bali och Per Lindgren. Mm.
Ja, ja. Ja,
du menar Jimmie Åkesson?
Jag pratar om Jimmie
Åkesson. Ja, nej, men det stämmer. Han är Sverigedemokraternas men där satt...
Vi är i alla fall eniga om samma verklighetsbild. Vi har inte samma problem som alla människor du pratar bakgrund med.
Jag har inte pratat bakgrund med någon. Alla är on record, vill jag bara säga.
Oj,
men,
spännande att läsa detta.
I den här podden, God ton, så pratade Jimmie Åkesson om nästa steg. Och det tyckte jag var intressant. Alltså, han sa att...
Det känns som att vi har ändå vunnit slaget om invandringspolitiken nu. Mm. De tre stora partierna i Sverige tar inte konflikt med oss i den frågan. Det ger ändå viss politisk stabilitet kring den här nya linjen för tillflödet av nya, så att säga. Men självklart är det så att det lever människor här. Det är förmodligen hundratusentals människor som om de inte är en belastning för Sverige så är de tillför åtminstone inte det svenska samhället någonting. De lever inte här för att de vill bo i Sverige. Liksom. De lever nog inte ens mentalt i Sverige utan i någon helt annan del av världen. Och vi måste ju börja ställa oss frågan, varför ska de bo här?
Han beskriver det som att nästa stora riktiga debatt och steg för Sverigedemokraterna är just hur får man fler människor att lämna landet. Och då beskriver han det som att det kommer inte räcka med de här återvandringsbidragen eller vandelslagstiftningen. Så medan moderater sitter och pratar om liksom hur de ska förhålla sig till den här vandel- eller ohederligt levande lagen så är liksom Jimmie Åkesson redan i nästa fas. Och då pratar han om att det finns ett antal människor, det här har jag också hört andra sverigedemokrater säga, att det finns folk som inte bidrar till Sverige. De gör inget positivt. De tillför ingenting. Och de ska inte vara här. Och nu gäller det att hitta politiska lösningar för att bli av med den kategorin.
Medborgare eller inte. Spelar ingen roll. Eller?
Nej, i första hand tänker de sig nog personer med uppehållstillstånd. För det är ju mycket svårare med medborgare. Men det finns ju också sådana planer på gång. Men det är svårare att säga upp kanske medborgarskapet för att man inte kan vara självförsörjande typ. Men ett uppehållstillstånd är ju lättare.
Det här är ju spännande och jag tänker så mycket på så här brittiska diskussioner när det var Brexit, att då var ju så här ta kontroll var väl deras slogan till och med under Brexit och liksom ta kontroll över gränserna, att liksom
ta tillbaka kontrollen.
Ja, att det var ju en markering mot så här, gränserna, de öppna gränserna i EU, det är det vi ska ta kontrollen över. Och då kom anklagelsen om att så här, det här handlar om att göra Great Britain till liksom Small Britain. Att det är liksom, vi är stora för att vi tar in folk, vi liksom växer, demografin behöver invandringen. Det är ju det gällande, det som har pratats om väldigt länge. Politiken har ju ofta lyft det här, även i Sverige, så här, att vi behöver folket att jobba i vården. Vi behöver människor som kommer till Sverige. Om Sverigedemokraterna nu är redo att säga så här, vet du vad, Sverige ska inte vara 10 miljoner, vi kanske blir 9 miljoner, vi kanske blir 8 miljoner. Det är liksom, vi är för många här i landet. Och vad är då deras svar på det här med de demografiska utmaningarna? Är ju någonting man undrar över.
Jag har ställt frågan till alla när jag har jobbat med det här och Jimmy Åkesson fick också den frågan i god ton. Alltså om man nu är överens om att Sverige har tagit emot för många invandrare, vilket ju många i politiken är, då borde det, tycker jag, finnas någon slags tanke om så här, vad är lagom då?
Hur mycket invandring tål Sverige?
Ja, men vad skulle vara ett bra mått, tycker du? Mm. Har jag frågat folk. Mm. Kan du sätta en siffra? Det vill ingen göra. Inte Jimmy Åkesson heller. Jag vet inte om man tycker att det är olämpligt. Alltså, Moderaterna drev ju innan ett volymmål på 5 000 personer. Men det är ingen som vill säga vad den perfekta sammansättningen av personer med utländsk bakgrund och personer födda i Sverige är.
Men är inte det här också, hoppar jag tillbaka till brittiska jämförelser, att där var Torypartiet, satte upp så mycket olika siffermål som de hela tiden misslyckas med att uppnå, att nu istället så här, nej men Ukraina hände och Hongkong hände, så nu fick vi ta in massa människor ändå, så att det, verkligheten slår så hårt mot siffermål på det sättet, det kanske är lite varnande för dem.
Men för att återkoppla till din dejt med migrationsministern i riksdagsfikat då, när skedde den här omsvängningen i Moderaterna? När började de gå från att tycka att vandel var hemskt till att det är en jättebra idé?
Ja, men Maria Malmö Stenegård säger själv att för henne var den stora saken när hon klev in på departementet som minister då och fick se alla ärenden på människor som sökt medborgarskap, men där Säpo avråder. De hamnar på migrationsministerns bord, för då tar regeringen beslut om dem, och det är ofta av säkerhetsskäl, någon slags samröre med terrorverksamhet eller tidigare brottslighet i hemlandet eller i något annat land. Men och då säger hon att ja, men de ska ju inte bara inte få medborgarskap, de ska ju inte vara i Sverige överhuvudtaget. Så hon säger att det var hennes Jimmy moment, eller vad man kallar det, vandels moment. Andra, jag har till exempel pratat med Oliver Rosen.
Sa hon Jimmy moment?
Nej, det sa hon absolut inte. Det var min tolkning. Oliver Rosengren, riksdagsledamot, han pratar om att han gradvis har landat i detta. Liksom, han beskriver en utveckling hos sig själv som egentligen kanske tar sin start under påskkravallerna och upploppen kring koranbränningarna, och sen har då eskalerat kring demonstrationerna kring Gaza, och han var också på Pustervik när Ulf Kristersson var där, och han beskriver det som också ett sånt tillfälle. När vi började prata om det här på redaktionen, då höll ju vi på med lite frågan, vem har förändrat vem i regeringen? För Moderaterna gick ju in i det här samarbetet med någon slags tanke om att de skulle förändra Sverigedemokraterna. Men är det i själva verket Sverigedemokraterna som förändrar Moderaterna politiskt? Det förnekar alla moderater att säga, att det är verkligheten som förändrar dem, inte Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna är ju duktiga på att peka ut en riktning, får man säga. Ja, men därför är det intressant vad Jimmy Åkesson tänker om nästa steg, för även om Moderaterna kanske inte är där i tanken än, så tyder ju en del på att de kanske hamnar där sen.
Har du sett hur människor lämnar i 55
år? Så här borde vi ha det oftare, det är en härlig dialog. Det är en härlig dialog.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var ju lite av en julafton, kom tidigt håller på att säga, även till journalister. En känsla av att nu är tillbaks i 2007, 8, 9 när många i min journalistgeneration upptäckte, eller sociala medier kom till världen. För nu är hon äntligen här. Miss Threads, she's showing it. Hon hade tidigare sagt, och då säger jag alltså Metas Twitter-dödare, eller ex-dödare, som liksom lanserades redan i somras, men som jag förstod det lite så här, som en markering mot Margrethe Vestager, konkurrenskommissionären, och hennes liksom hårda tag. Hon är ju liksom, så fort hon ser ett amerikanskt techbolag är hon bara så här: du ska betala 500 miljarder i böter, du ska inte få vara på den här marknaden, snälla kan inte något europeiskt företag bli stort förutom Spotify när det gäller den nya tekniken. Och då blev lite svaret från Meta att så här: vi är så stressade över EU-lagstiftningen, så vet du vad, det blir USA och Storbritannien som får Threads.
Jag kommer säga Threads, för jag orkar liksom inte, jag har inte energin i mina muskler att forma det här engelska.
Nej.
The. Snyggt där.
Vad skulle du säga? The Reds?
Nej. Jag frågade på Twitter vad man skulle, alltså vad verbet skulle vara. Jag tycker att X är det ful. Alltså när folk går runt och pratar om X, det bara ryser hela kroppen. Jag har ju mycket estetik kring ord och kan inte skriva om orden är för fula. Jag tycker Twitter har liksom, det funkar ju bra, men vad är verbet till Threads? Och då säger alla så här, tråda, men det, jag känner inte att det det funkar inte helt för mig.
Okej, okay. Kan vi börja med känslorna, för vi så fort, det var, jag tror det var du som sa så här, nu har Threads kommit till Sverige, och då så
gör det.
Någon ungdomlig early adopter nära oss på politikredaktionen,
jag bara känner så här superstarka pinsamhetskänslor nu av att vi pratar om det här och att det kommer att vara dött om en vecka.
Ja, men vet du vad?
Är det känslan?
Men jag vet, det är intressant om det blir så eller inte. Men ni fattar liksom, nu sitter vi här och poddar om den här nya plattformen som kan gå i samma spår som Clubhouse.
Alltså när vi startade den här podden, för när jag började jobba på Svenska Dagbladet, det var ju 2021, då fanns det en chef som sa, jag ska inte outa något namn, men som sa, ska vi verkligen starta podd nu när alla verkar hålla på med Clubhouse? Att vi skulle liksom ha ett rum på Clubhouse istället. Och det känns ju efterhand som att vi gjorde rätt val.
Men det är väldigt lätt att pissa på visionärer.
Men eller så var det, eller så dödade det Clubhouse att ni inte gjorde det. För om alla hade skapat de här rummen på Clubhouse och funnits där och liksom omfamnat det på ett starkare sätt, då kanske vi hade suttit där idag och inte suttit här.
Men ja, kanske. Men man känner ju med Threads, alltså många har ju längtat efter något annat än Twitter, dels för att det har blivit fulare.
Alltså, förlåt, är det medvetet att du inte ens kallar det X för att du tänker inte ge Elon Musk det?
Nej, men minsta? Ja, alltså det är som att man inte säger Liberalerna om Folkpartiet. Alltså någon måtta för det var med namnändringar. Det kan inte de bestämma.
Och samma jag sak med transpersoner, här, absolut.
Min kanske kommunistiska take på detta är också att alltså de där plattformarna är ju ingenting utan det som jag producerar på dem. Alltså det är ju vi som är Twitter, det är inte det är inte Musk som kan bestämma över namnet, tycker jag. Men det är... Ja,
det är nätverket.
Det är en större diskussion. Men det är en mer livsåskådningsfråga.
Okej. Okay. För att klargöra för alla som lyssnar som kan inte förstå det här. Det finns ju ett meme om de olika försöken att utmana Twitter.com, som det fortfarande heter, det kan man säga. Du såg den. Och då var det... ska jag berätta
den? Dra den.
Okej, nej, men då är ju Threads, först är bilden på Threads och då är det ju så här skrikande glada tjejer
i rosa.
Ja, och sen så har du det här Blue Sky som är så här en litterär salong från 1800-talet.
Där man också behöver någon kod för att få gå med.
Ja, sen har du Mastodon som jag verkligen inte förstår vad det är ens.
Munkar,
buddhistiska munkar.
Ja,
ja, någonting.
Meditationssession, massmeditation.
Det känns som det känns sektigt och det känns väldigt så här Silicon Valley eller Kalifornien eller liksom någonting så här, människor som är de har protesterat mot Elon och de har liksom slängt sin Tesla som en markering mot det här. Och sen så är bilden utav Twitter då är istället bara män som, eller en kille som spyr, en sån här klassisk meme-bild på en spya som måste ha fångats i någon så här tidigare era, att det var liksom lite unikt att se när en ung man kräks på sina vänner. Den är väldigt vackert fångad.
Men det är ju så att man använder i sina sociala medier, eller jag funkar i alla fall så att jag använder dem till olika saker, att jag är olika personer på, alltså på skunk.nu där lägger jag min ångest, på Instagram.
Ursäkta, finns det kvar? Eller pratar om din resa?
Nu pratar jag om mina ord. Ja, nej, jag har inte det längre. Men det var ju det man hade det till. På Instagram berättar man ju om sitt härliga liv.
Kan inte du jollra när du är en bebis och inte förstår de här sakerna? Så här, skunk.nu.
På Last FM hade man ju sin klubb på Twitter. Där lägger man länkar och försöker få likes. Och sen så kom Threads och så kände man så här, men det här kanske blir som gamla Twitter sa ju många. Det var ju också känslan av, alltså jag skaffade det typ 2009, då var det fortfarande ganska litet i Sverige och det var lite känslan av att så här, det är vi som förstår internet. Jag minns att jag tog typ strid på den redaktionen jag jobbade på då för att få använda det på arbetstid för att folk tyckte att det var liksom privat och det kunde man inte göra. Och det var lite som att oavsett vilket parti man tillhörde eller vilken, liksom, om man var journalist eller vad, så var man sammankopplad av att vara en person som hade Twitter. Och det fanns en gemenskap i det. Som är
man
väldigt,
var snabb och cool.
Ja, men det är väldigt långt ifrån liksom, det polariserade hat-Twitter som sen utvecklades. Och det kändes lite när Threads kom som att det var samma stämning där så här, de första dagarna. Vi som, dels så gick ju folk ut och sa så här, det här är det snälla mediet, men också att folk kände så här, vi som är här, vi som är tidiga, vi som gemensamt ska undersöka vad detta är. Sen kom en sossepressis till Threads. Då hade Elisabeth Svantesson precis lagt ut sitt första inlägg för att hon var då
Alltså vi pratar om timmar in. Det här är liksom
det här är
en snabb
dag
utveckling.
Det var väldigt lätt att gå med för man behövde bara klicka på sitt Instagramkonto. Och det gjorde ju vissa, till exempel då Elisabeth Svantesson. Sossepressisen Ebba Grape har ju då retweetat, eller vad det nu heter, retrådat Elisabeth Svantessons första inlägg och skriver: snabb med ett konto på Threads. Inte lika snabb med att hantera den ekonomiska krisen i landet. Och sen kommer det in någon som bara, det är en fråga om prioriteringar. Roligt att hon prioriterar detta istället för att få ordning på finanserna. Och det, liksom, det var en så konstig ton. Alltså det är så här, man är van vid att folk pratar så på Twitter. Men det är en så sjuk sak att säga om en person. Ja, finansministern har klickat på sitt Instagram-konto. Jag tror inte det liksom hindrar henne från att hantera de statliga finanserna. Och det är att alla typ fattar. Där.
Alltså Susanna Silversköld skrev ett kritiskt inlägg och sen så skrev Annika Strandhäll: herregud, du är alltså inte blockad här.
Men det är inte jag sett.
För jag har sett många nu som har skrivit att nu ska inte det här vara samma dumma, hårda sak som Twitter och vi ska inte liksom ha samma ton i politiken.
Det är inte grovt och otrevligt. Det är bara så dumt. Alltså det är såhär, du måste förstå att vi är inte idioter. Sluta behandla, alltså presssekreterare kan inte prata till folket på det här sättet.
Vill du ha liksom ett dödshot? Det är där du menar såhär, om man börjar där. Hej, dig måste jag döda, för du tycker fel.
Nej, men jag känner bara att det finns ändå en skillnad från att, eller nu när jag loggade in på Threads istället för Twitter, så blir liksom reaktionen är djup chock av att inte mötas av ett krigsbrott eller liksom grov gayporr. Och det är liksom det är det som jag tror kan tala för Threads då, att de aspekterna är lite begränsade, ja, på den här nya plattformen, och kanske också det här att X eventuellt spammärkar
Aftonbladets
artiklar. Kritiska artiklar. Ah, ja.
Men det här är ju en del i liksom anklagelsen mot Elon Musks mikrobloggskapelse, att han tyckte ju verkligen så här, det finns ju jättemycket pengar att spara här, till exempel människor som håller på och modererar och håller koll på massa saker, samtidigt som att ja, då ville Meta då liksom, som har Facebook och Instagram och WhatsApp, och så här, säga så här, vet du vad, vi vill ju verkligen satsa på det här, vi tror att vi liksom kan ge en trygg upplevelse. Och problematik, för om vi ska komma till vad Twitter X var bra för oss i politikreportervärlden, så var det inte som vissa trodde, så här, att det är så stort på något sätt, liksom att massa väljare blir så här, åh, nu fick jag höra en slogan och nu har jag blivit påverkad där och nu ska jag gå iväg och rösta, liksom, att det hade en sån sorts broadcast liksom effekt, utan det tänker jag att det är ju mötet mellan politiker och media, det var väldigt effektivt och nära på Twitter. Att det var inte bara liksom så här pressmeddelanden på Facebook, utan visst att de sa saker snabbt där så man kunde plocka upp grejer, men sen så fanns ju också konflikterna och man kunde ju lätt göra journalistik av, då har, åh, titta vad Annika Strandhäll har responderat här, men det kan ju även på Facebook också, men det, liksom, det var det som var funktionen.
Men jag den finns kvar också.
Ja, bråken liksom, finns ju verkligen.
Alltså det finns ju det här samtalet mellan politiker och journalister och mellan politiker och andra opinionsbildare. Det finns ju kvar på twitter.com.
Mm.
Frågan är om det nu kommer flytta över till Threads.
Men jag tror, jag följer till exempel en hel del människor i politiken både på då Twitter och Instagram. Och Threads känns ju väldigt mycket som ett Instagram forum för att det ser ut likadant även om det inte är bildbaserat. Och på liksom, alltså politik är ju till stor del teater. Och Twitter är liksom, tycker jag, där går man in med den samma persona som man går upp med i talarstolen, eller som man är liksom när man är konfliktpolitiken eller debattörpolitiken. Men sen så är ju politiker också vanliga människor. Alltså när de träffas i kaféet eller i matsalen, då står ju inte de liksom och skriker på varandra, eller då tar de tar inte debatt vid salladsbuffén liksom, utan då är de ju mer vanliga, typ så här, hur är det med dina barn, så som de är på Instagram där de lägger upp normala bilder, de har varit på något bröllop eller de har sett en solnedgång, och det blir så konstigt när de då kliver in på Threads med den attityden, alltså det blir som skevt i,
och det här ska vi säga, André Assarsson, tidigare moderat,
någon slags strateg.
Precis, en M-person som nu jobbar för Meta, för Threads, och verkar ha en uppgift att personligen svara på allas första små trådinlägg och interagera. För jag kastade mig in snabbt och skulle skriva en, kommer ni ihåg det gamla uttrycket hot take? En snabb liksom känsla som man kan, ja. Det, jag försökte titta på så här, vad ser jag för trender här, och då sa jag väldigt brett att det här blir liksom vänster Twitter, och det blev folk arga på, och André Assarsson gick ut och sa så här, att nej, men vi vill ju inte ha hit den här tonen som är på X-Twitter, utan vi vill ha det mycket snällare, vänligare. Om man beter sig illa, om man bråkar, om man söker den här konflikten som tidigare liksom premierades, eller som på något sätt är det folk fruktar med sociala medier, att så här, åh, vi vill bara starta bråk hela tiden och liksom jaga upp känslorna. Det menar han så här, nej, men det kommer inte liksom finnas här. Och jag undrar, ska vi börja med så här, hade jag fel i att säga att det känns mer vänster Threads än X-Twitter?
Ja.
Hade jag fel där? Varför? För att matlagningsbilder och nakna bögar är inte vänster eller höger. Det är bara
nej,
tjejigt.
Men jag vet inte. Jag är inte säker på att höger är liksom rätt benämning på Twitter heller. Alltså den här troll... det är en väldigt snäv bild av höger på något sätt, tycker jag. Det är inte som att allt som inte är galna trollbottar är vänster.
Nej, okej. Okay. Men om vi säger så här, jag... Och nu kanske jag hoppar på de som argumenterade mot mig.
André Assarsson är ju väldigt höger. Jag har ju också utlovat en presentation av André Assarsson.
Just det.
På Threads. Som fick många likes. Så att jag känner att vi behöver leverera på den.
Okej, okay, du ska...
Men ska vi...
Bara avgöra det här. Vill du invända mer mot mitt vänster-höger-tanke? För att...
Nej, men jag fattar hur du tänker. Jag fattar också hur du tänker.
Cut the baby in half genom hur då? Kung Salomon.
Nej, men det är ju, eller skillnaden som sagt hittills är ju den här avsaknaden av de här miljoner anonyma trollkontorna. Och det är väl de som är i första hand det stora problemet med Twitter.
Jag tycker det blir spännande hur min migrationstext tas emot på Twitter respektive Threads, eftersom man känner att det är ett ämne som kommer väcka mycket ilska. Mm. Så vi ska se om det blir... Man kan gå in på Threads och vila lite i någon.
Jag vill ändå säga så här att det var ett slarvigt att använda vänster. Vänsterliberal, eller man ska säga en 2014-värld. Någonting som var liksom innan de stora högernarrativen dominerade i nästan en global politik. Men de som kritiserar mig för att liksom jobba med glosan att det här är vänster på något sätt, det nya communityt. Jag tror inte att någon av dem... liksom röstar Tidö. Det är min känsla. Nu hoppar jag på här och skapar så de här sorts konflikterna.
De som är på Threads.
Alltså de som sa till mig på Threads att så här, gud, hur kan du kalla det här vänster? Det är en sjuk definition. Nu överdriver jag också lite för komisk effekt. Det är inte så att jag citerar människor här. Men jag tänker så att...
Men de tyckte ju att du var skadad. Att du tyckte att allt, lite som jag sa, att allt som inte är extrem höger är vänster.
Ja.
De tycker att du behöver rätta till något i...
Och, precis, och då är frågan så här, är det debatten eller verkligheten? Att, finns det någon som håller med mig om
att... Fredrik Reinfeldt, vänster, tycker du det?
Ja, nu är han supervänster. Nej, men... Tänker inte besvara den här. Nej. Jag tänker vara en ful debattör här och kasta ut frågan så här. Skulle ni hålla med om att finns det någon poäng i att den politiska diskursen har flyttats åt höger? Att högernarrativ har blivit starkare? Att liksom idén om att det fanns massa sanningar som man inte fått säga? Som vi nu
Men Märta Sten, vi håller ju med dig om det i alla fall. Hon har ju sagt att hon har stått still hela tiden, men allt annat har... Även Annie Lööf brukar säga det. Ja, men det är klart att det har det.
Så att liksom i någon sorts jämförelse så kanske det ändå var att det var lite mer höger på den ena sidan och andra skulle i sådana fall då blir default-positionen vänster, fast jag kanske bara blandar ihop massa äpplen och päron här. Ska vi nu få höra det? Vad var det exakt du utlovade?
Nej, men jag utlovade ju att politiken skulle analysera Threads roll i konflikten mellan flickorna och pojkarna. Mm. För att det som inte alla vet är att den här André Assarsson som nu dyker upp i ens Threads-kommentarer var ju en aktiv muffare under den här tiden som den här konflikten startade. Oh, jag är ju inte expert på den här konflikten, och poddens expert på den här konflikten är ju hemma och vabbar idag, Torbjörn. Men han har skickat in ett litet brev.
Ja.
Och kom ihåg nu att det är personen som skickat in brevet, fru som läser.
Underbart. Men ska vi bara kort förklara pojkarna och flickorna? Eller kommer det göras i mejlet?
Nej, men det finns ju ett specialavsnitt i podden som man kan gå till om man vill lyssna på det. Men det här är ju...
Olika falanger i Moderaterna.
Precis. Som började liksom i mitten på 00-talet. Och senast igår pratade jag med en från pojkarna som tyckte att en från flickorna hade absolut inte presterat någonting någonsin. Den är högst levande.
Och det handlar inte om... Man kan vara pojke och ändå vara en kvinna.
Absolut, det är ingen könsgrej i detta. Nej. Men
kör.
Torben skriver så här. Andrea kom från Skåne. Jag tror att han var ordförande i Skåne inför den grundläggande ordförandestriden när Wykman blev vald mot valberedningens kandidat Mattias Thorsson 2006. Skåne har hela tiden varit basen för pojkarna för langen. Det är därifrån de säkra rösterna kommer och sen har de kompletterats med delar av Stockholm och en massa landsortsdistrikt. Så André var viktig, även om han nog inte var den stora skånska maktspelaren, och det kom viktigare skånska maktspelare efter honom. In i dimman, som är Torbjörns gamla reportage i tidningen Fokus om pojkarna och flickorna, alltså det första gången det skrevs om detta, en text som tydligen fortfarande läses av ungdomsförbundare. Fokus måste vara jättemånga prenumeranter på det här varje år, för att alla som är med i ett ungdomsförbund måste tydligen läsa den. I alla fall, in i dimman går han runt på stämmofesterna med en skånsk flagga som mantel och är väldigt lång och väldigt smal. Ja, men kanske liksom lite tunt ändå. Alltså, han kanske inte var riktigt så viktig som jag tänkte mig. Men ändå liksom, bra att veta om den här personen som dyker upp. Och det är ju också, det är också unikt att det finns liksom en person man kan kommunicera med om det forum man är på. Man kan ju inte riktigt kommunicera på X med någon.
Jag vill säga, var det inte, vad heter det på MySpace? Tom? Som typ, om man gick med i MySpace så fick man alltid det första: hej, jag heter Tom, jag äger det här.
Alltså jag minns inte detta, hur var det på Lunastan?
Det är många bra referenser vi har. Jag får tacka dig också det...
Ja, stort tack.
Tack, och det var sista gången vi hörde Maggie. Nej, jag ville säga så här, vet du vad? Hon bidrar med den komplexiteten som jag i mitt förenkling och när jag använder breda kategorier kanske missar. Vi får se en annan bild av Andreas Assarsson än liksom metapojken som bara hej hallå, jag minglar in dig i det här. Han har en bakgrund som en politisk spelare, och så kan man ju också se väldigt lätt för att eftersom Threads är knutet till Insta, så kan man ju titta på hans andra persona också.
Mm. Jag vill...
Vill du prata om den?
Nej, men jag vill lägga till ett helt annat tips inför julhelgerna om man behöver lyssna på någonting och är intresserad av det som vi har pratat om nu på sistone, alltså typ Threads, techbolag, Elon Musk, Tesla...
Hur världens de nya
behöver
giganterna
man veta mer än det vi har sagt nu?
Ja, men det finns jo, det är nämligen så att Svenska Dagbladet har en annan podd som har startat ganska nyligen och som jag tänkt att tipsa om flera gånger men har glömt bort, men nu tänkte jag att det var ett perfekt tillfälle. Den heter Tech Brief och den finns liksom där man lyssnar på poddar, och de är experter på just sånt här.
Och är, även underbara människor.
Ja, och det är Björn Jeffrey och Sofia Sinclair och Erik Wisterberg och Henning Eklund. Och glömmer jag någon nu, visst är det dem?
De är kärnan.
Och ja. Det är fantastiskt även för oss som typ som måste tänkte ställa frågan: vad är egentligen tech? Är det allt som händer på internet? Eller är det, men även för de som inte riktigt vet det så är det en jättebra podd som man kan lära sig väldigt mycket av.
Det är som politiken fast... Fast inte.
Och med, de kan också jättemycket om näringsliv och siffror och
ekonomin och internet möts. Där är de riktigt bra. Om man inte vill göra det så kan man alltså titta på André Assarssons träningsinsta. Det är det här jag vill komma till. Man kan njuta och se ytterligare en aspekt utav en människa när vi nu ser hur komplexa och mångfacetterade vi är. Eller så kan man titta på min vackra jultröja. Hon lovade att hon skulle säga någonting om det. Förstår du ens vad det här är, Erik?
Älskar. 20 år sedan nästa år.
Mean Girls, det är Mean Girls julshow.
Winter Talent Show. Lindsay Lohan får vara med, de elakplastiga tjejerna och dansa den sexiga dansen.
När vi jobbade på Sveriges Radio så hade, och gjorde en annan podd ihop, då hade vi en liten underkategori som vi kallar för min... Ja, vi kanske inte ska berätta om det.
Jag tycker absolut, jo, det ska vi absolut göra. Vilka var det som var med?
Det var du och jag... Och Myråve där.
Precis.
Där mässade vi varandra på nätterna.
Men är inte du mer hon emo, Flatan och du hennes bögkompis?
Nej, vi var The Plastics. Shut up. Shut up. Tänker aldrig ha med de här unga igen och deras dumma sanningar om vad vi är just nu i världen.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.